Det var en chock för mig. Jag var väldigt, såg mig absolut inte som någon spirituell. Jag kom ju från juristvärlden också, var väldigt svartvit. Men var också lite desperat för att jag hade gått i samtalsterapi sedan jag var 8 år, ut och in liksom i KBT hela livet tills jag var 27, 28 kanske. Och jag fick en sån stark release av att jag minns inte vart den här personen höll, om det var på hjärtat eller min livmoder, men att det kom tårar från en plats och sorg från en plats som jag gick och höll på och som kroppen höll, som jag inte hade en aning om fanns där.
Välkommen till Inspotekspodden. Det här är ditt inspirationsapotek i eten. Och du, det här är den enda podd du behöver. Jag har Ella Experience.
Mm.
Välkommen till Inspotekspodden.
Ah, tack.
Du är lite nervös.
Jag fattar inte.
Du är lite nervös.
Ja, jag är lite nervös. Jag ska nog ta några djupa andetag.
Du, kan inte du berätta vem du är?
Ja, vem är jag? Jag skulle beskriva mig själv som passionerad, lekfull, nyfiken, klok. Mm. Och ja, jag driver ju då Ella Experience också, som ja, men handlar om att skapa nya upplevelser, vilket jag tror är nyckeln till att läka, förändra sina liv, få nya perspektiv och verkligen förankra det vi vet på flera plan.
Mm. Du har ju inte alltid...
Om det makes sense.
Ja, jo, men det gör det absolut. Men du har ju inte alltid hållit på med Ella Experience. Kan vi backa bandet lite?
Nej. Ja, hur långt ska vi backa?
Jag vet inte, hur långt vill du backa? För att vi ska förstå vem du är och vart du är.
Mm, just det. Ja, men jag tänker att liksom, ja, men från början berätta lite om min uppväxt. Så är det att när jag var 8 år så blev en av mina föräldrar psykiskt sjuka och fick psykoser. Så jag fick växa upp väldigt snabbt och fick möta otroligt mycket ångest. Fick också hjälp väldigt snabbt via BUP. Men där fick jag med mig ett gäng verktyg till att stänga av, i princip. Stänga av ångesten. Det i sin tur ledde mig där jag fick... ja, men där jag gjorde en hel del saker som jag egentligen inte ville, eller som jag inte var menad att göra, kanske.
Mm.
Ja, men sen så utbildade jag mig i alla fall någonstans där på vägen till jurist och jobbade som det i några år. Jag levde jag flydde väldigt mycket. När jag var 8 år och kom till BUP så lärde de mig att stänga av på olika sätt, strunta i min ångest, och det funkade ju. Jag blev inte ångestfri, men jag kunde hantera den på något vis. Men man gick aldrig till botten med mina problem, vilket gjorde att jag fick väldigt mycket depressionssymptom, utmattningssymptom. Jag var hade helt klart en hel del symptom av PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Och det här liksom plockades aldrig upp. Jag var också högfungerande.
Mm.
Och det i sin tur gjorde att jag utvecklade väldigt många olika överlevnadsmekanismer.
Mm.
Där att fly var en av dem, att vara perfektionist, att söka adrenalin för att hela tiden känna mig levande eller vara i stress för att söka någonting nytt, för att annars så blev depressionssymptomen så starka att jag inte visste vad jag skulle ta vägen.
Visste du det under hela tiden, att du var lite avstängd?
Nej, det visste jag inte. Jag visste inte ens vad att avstängdhet fanns. Och jag var ju avstängd på ett sätt, men jag var också konstant påslagen. Så jag var absolut inte i min kropp, samtidigt som jag på ett sätt var i min kropp och var ju väldigt liksom på min vakt. Såg världen som en farlig plats. Samtidigt som jag inte klarade av att vara i kroppen, för att det var en så läskig plats att vara på.
Mm. När du tog din juridikexamen, då var ju du ändå liksom i vuxen ålder. Hur jobbade du med dig själv? För jag menar, du är ju på en helt annan plats idag. Vad var det som hände där efter vägen?
Ja, jag tror att det är liksom fler och fler överlevnadsmekanismer byggde på varandra eller löpte av varandra. När någonting inte funkade så kom någonting annat in som gjorde att jag försökte liksom överleva min vardag. Och sen kom det till någon punkt när jag kände att det var så hopplöst. Ja, men blev sjuk på olika sätt, drog på mig kroppsliga smärtor, utmattningssymptom visade sig och att ja, men jag på många sätt liksom mötte någon slags vägg eller ett stopp. Och sen hade jag bara hört talas om dearmoring eller dearmorering. Och så en dag så stod jag på ett årsprogram bara. Och det var där allting började egentligen. Av att komma ner i kroppen och hem i mig själv.
Kan inte du berätta för de som inte vet vad dearming är?
Ja, jag skulle säga att det kan kanske finnas många svar på den här frågan. Men att mitt svar och vad det är för mig är att läran utgår ifrån att vi klär på oss en rustning genom livet. Och det kan vara genom emotionella sår, alltså hjärtesorg och andra saker, till den fysiska rustningen eller kroppsliga, att vi får slår oss eller blir slagen. Och att kroppen på olika sätt bygger på sig ett skyddande skal som stoppar oss från att känna, stoppar oss från sensationer och stoppar energier från att flöda i kroppen för att skydda oss. Och det vi gör i dearmoring är att egentligen bara hålla space, antingen fysiskt eller energimässigt, eller både och såklart, men att det kan vara fysiskt på kroppen eller ovanför kroppen, där vi bara håller space för den här platsen att få tina från om den har fryst till is eller krackelera eller öppna upp genom bara fysisk närvaro. Jag skulle säga att i 9 fall av 10 så är jag fysiskt på kroppen. Bara säga hej och tappa in på de här cellminnena och visa närvaro till att det är okej nu. Så för mig när jag gick in i den utbildningen som det var så det var en chock för mig. Jag var väldigt, såg mig absolut inte som någon spirituell. Jag kom ju från juristvärlden också, var väldigt svartvit. Men var också lite desperat för att jag hade gått i samtalsterapi sedan jag var 8 år, ut och in liksom i KBT hela livet tills jag var 27, 28 kanske. Och jag fick en sån stark release av att jag minns inte vart den här personen höll, om det var på hjärtat eller min livmoder, men att det kom tårar från en plats och sorg från en plats som jag gick och höll på och som kroppen höll, som jag inte hade en aning om fanns där, men som ju gestaltade sig på olika sätt i mitt liv.
Vad hände efter det där året?
Det hände väldigt mycket under det där året, men efter året. Jag fortsatte processa väldigt mycket. Det var ett år från att inte ha kunnat uttrycka ilska till att hitta inre kraft, ilska, gränser, få kontakt med kroppen, förkroppsliga olika saker. Att jag hade mycket i mitt mind som jag förstod logiskt att ja, men jag är värd eller jag är värd kärlek eller gränser ska man ha och liksom. Jag visste saker från en logisk plats, men jag kände det inte. Jag skulle säga att efter det här året och under det här året så fick jag uppleva och fortsätta jobba med de här sakerna så att det kom ner i kroppen, det förkroppsligades på fysiskt, emotionellt, spirituellt och energimässigt plan.
Och där hade du försökt liksom läka dig själv och med hjälp av KBT och andra delar i över 20 år, så hittar du hit.
Ja, precis. Och jag har verkligen landat i att bara prata sig framåt eller prata sig ur sina problem, det är inte vägen för mig i alla fall. Ord är viktiga och de ska självklart få sin plats och mindet och huvudet är också jätteviktigt att ha med. Men att det måste vara mer holistiskt, i alla fall för mig.
Och idag jobbar ju du med att hjälpa andra människor.
Ja, det gör jag.
Varför är du så bra på det du gör?
Oj, bra fråga. skulle säga att jag är närvarande och jag har gjort min egen inre resa och jag fortsätter göra den. Jag fortsätter vara nyfiken på mig själv och jag ser varje individ som en unik person. Att det är, jag upplever att i vården och utifrån särskilda metoder så utgår man väldigt ofta ifrån att det finns ett svar som passar alla. Medan jag tittar mer på, hej, vem är du? Vad är det här för kropp? Vad vill den säga? Och utgå därifrån. Snarare än scheman eller hur någonting borde vara. Eller att jag inte fastnar utan fortsätter vara nyfiken.
Mm. Alltså några av dina metoder är ju womb healing bland annat. Och sen så kör du också breathwork, precis som jag gör.
Mm.
Men kan du berätta lite grann om womb healing? Jag är supernyfiken. Det är någonting som jag aldrig har provat. Utan det har ju jag lärt mig via dig och din Instagram. Så kan inte du bara berätta, så här, vad är det för någonting?
Ja, jag får väldigt ofta frågan vad skillnaden är på dearmoring och womb healing. Jag skulle säga att i alla fall när jag ger sessioner så är det alltid en blandning av dearmoring och womb healing. Men dearmoring kan ju, det kan handla mer om liksom öppna upp, krackelera, släppa taget. Medan womb healing i intentionen kanske är mera att skicka kärlek, hålla space i kärleksfullt, att liksom få den här platsen. Det är lite mer soft kanske.
Mm. Och vi kanske ska säga att womb healing också är ju livmoder, alltså att womb är livmoder.
Ja, ja precis. Så det är läkning av den delen. Mm. Sen så, ja, ordet, jag har lite svårt för ordet healing överlag. Jag använder det själv, men jag kan känna att det är, jag vill utgå från en plats där ingen behöver fixas. Vi är hela. Sen kan vi plocka hem saker som ligger gömda, men att det är, jag letar efter ett nytt ord som inte är healing, för healing utgår ifrån att någonting inte är helt.
Läkning handlar ju också om att det är någonting som är trasigt.
Ja.
Vi får nog suga på den karamellen.
Mm, vi får göra det.
Men för någon som inte liksom vet vad det här är för någonting, liksom rent praktiskt så kan det låta ganska flummigt liksom med dearmoring och womb healing. Och så här. Men vad gör, hur kan en session gå till?
Mm. Jag förstår att det kan låta flummigt. För jag har också varit på den platsen själv. Mm. Och jag tänkte första gången i det här, på den här utbildningen att vad i helvete har jag hamnat någonstans? Men det var ju den bästa resan. Det är den bästa resan jag har gjort. Och jag har rest mycket. En session börjar alltid med ett samtal. Där vi pratar om varför personen är där, vad den har för intention, vad den vill ha ut. Vi pratar om kroppsgränser och andra saker. Och sen när personen känner sig redo så går vi till kroppen. Och där får de bestämma helt enkelt hur mycket kläder de vill ha på sig. Och det viktigaste är att kroppen känner sig trygg. Trygghet är A och O för att kunna öppna upp, kunna släppa, kunna visa sig. Sen så börjar en intuitiv behandling, men med samspel med klienten skulle jag säga. För att det funkar inte att gå på en dearmoring-session och lägga sig där och förvänta sig att bli fixad. Det vi gör är att tillsammans tappa in på en kroppsdel och låta den kroppsdelen få tala, kan man säga. Så det är ett aktivt jobb som klienten behöver göra. Och dearmoring kan vara olika. Jag börjar inse att jag nog gör någon slags soft dearmoring. Alltså den är mjuk men kraftfull. Och sen låter man det som kommer få komma. Ibland är det sensationer, ibland är det känslor eller emotioner som rör sig i kroppen. Och där allting är välkommet. Det är tillåtet att skrika, gråta, känna njutning, skratta. Releaser kan ske på så många olika sätt. Och womb healingen skulle jag säga bara vävs in automatiskt på något vis. Det är också mer fokuserat på livmodern. Vi kan också jobba invändigt med yoni. Yoni är då det kvinnliga könsorganet som... ibland kan jag känna att det är lite svårt. Jag har inte riktigt hittat rätt ord hur jag ska benämna det här könsorganet för att det ska vara inkluderande för även icke-binära och andra. Men ja, för att göra mig förstådd i alla fall. Kan vi även jobba invändigt där för att lösgöra på spänningar eller energier som kan ha stagnerat och så vidare. Men att det är en Jag upplever att det kan komma en del klienter som kommer med en bestämd uppfattning att vi ska jobba med yoni. Och där är det superviktigt som terapeut att verkligen fråga kroppen. För jag upplever att många gånger så finns det ett nej som kroppen säger, men mindet säger inte det, att personen vill men lyssnar inte till sin kropp.
Ja.
Och då kan den största läkningen vara i att se att det är ett nej eller få ett nej från terapeuten också.
Jag tänker det största borde ju också vara det där att det lär sig att bli samspelt med mindet och med kroppen.
Verkligen, verkligen.
Nu kanske det är någon där ute som tänker så här, yoni-massage, det har jag ju hört talas om. Men det är inte det du sysslar med.
Nej, jag skulle säga att det är ingen massage. Det är mer att hålla på punkter och tappa in på de här platserna för att, och på de här minnena som kan finnas där. Kroppsminnen.
Jag tycker att det låter så himla häftigt. Jag är ju ganska öppensinnad av mig. Jag skulle nog säga att jag är väldigt öppensinnad av mig. Så att för mig är inte det här flum. Jag tycker att det är så otroligt intressant. Och jag blir, alltså jag vet att det finns så sjukt mycket att upptäcka där i världen och i min kropp. Så jag blir så här, jag vet inte, jag ska hinna med att prova allting. Kan du känna igen dig i det?
Ja, det kan jag känna igen mig. Och det är ju härligt. Alltså tänk vilken gåva att få vara så här nyfikna, Sandra. Det är fantastiskt.
Det
är livet faktiskt. Är ett smörgåsbord.
Ja, det låter lite klyschigt, men det är sant.
Det är väldigt sant. Ja.
Men för att liksom summera på något sätt, eller så har du gjort en så jäkla resa. Jag blir rörd av din berättelse och din uppväxt och vet hur svårt det är att leva i en dysfunktionell familj. Och det sätter stora spår i kroppen som kan vara förödande om vi inte jobbar med dem. Och du har gjort massa olika saker och du hjälper till och med andra människor att hitta tillbaka till sig själva. Och jag tycker att det är otroligt fint.
Det är otroligt fint. Och, ja, men jag är verkligen på fortfarande en resa av att utforska vad min medicin är, vad det är jag ska göra. Och det är en väldigt, väldigt spännande resa att vara på också, att ta reda på vad meningen är egentligen.
Ja, vad är meningen med livet egentligen?
Ja, jag tror att det är att uppleva.
Ja, jag kan säga utifrån de poddsamtal som jag har haft i både säsong 1 och i säsong 2 nu, så var ju lite, i början var ju min fråga, så här, vad är meningen med livet, när jag pratade med de äldre? Och på något sätt så omformulerade jag ju den där frågan efterhand. Och då är det ju på något sätt, är det så här, vad är meningen i livet? Alltså livet i sig har en mening, vi måste bara fylla det med saker. Och det är det du gör, tänker jag. Du fyller ditt liv med massa mening och med upptäckter.
Ja, och upplevelser, och att det är, ja, men att det var allt, även liksom det tuffa och det härliga. Och ja, följa med, alltså vår inre värld är ju så rik. Och det är så många som missar den, tänker jag, genom att bara vara i det yttre.
Men det är ju också fett jobbigt att vara i det inre ibland, eller hur?
Ja, och helt fantastiskt.
Ja.
Det är både och.
Det kräver mod att våga titta inåt.
Ja. Ja, samtidigt som jag upplever att jag inte har haft något val. Och jag tror att det liksom, jag vet inte nu, eller mycket av det jag säger är bara provprat, men att det är, jag tror någonstans att för att titta inåt så behöver vi ha mött motgångar och varit med om tuffa upplevelser för att det sker per automatik på något vis. Det finns inget val. Det är ju sjukt spännande också. Den här nyfikenheten som finns.
Jag tycker att det är häftigt att bli äldre, för ju äldre jag blir, nu kan jag bara prata utifrån mig själv, men ju äldre jag blir, desto mer medveten blir jag ju om vem jag är och vad jag tycker och mina behov och sådär. Vilket gör att jag också kan forma mitt liv på ett annat sätt än vad jag kanske var medveten om att jag kunde göra när jag var yngre.
Ja, men verkligen, jag håller med, och jag tycker att alltså ju äldre jag blir, desto flera egenskaper hämtar jag hem som jag inte ens visste att jag hade.
Nej.
Så, och jag får speglingar av vuxna människor som jag inte fick som barn. Ja, men, till exempel lekfullhet, sensualitet, att vara kraftfull. Att liksom, och det är så spännande att hämta hem de här grejerna som vuxen, tycker jag.
Mm.
Och bara wow, är det här en del av mig?
Ja. Men Ella, du sysslar också en del med breathwork.
Mm, det gör jag.
Berätta.
Och jag skulle säga att breathwork, det är också en typ av dearmorering.
Ja.
För om man säger, visst nu dearmorering kanske är en särskild typ av healing-metod. Men jag börjar mer och mer se att ja, men hur kan vi öppna upp? Och breathwork är ju verkligen ett sätt att öppna upp kroppen och hjärtat och energierna. Och, ja, det är en helt fantastisk metod.
Ja, det är en av de absolut coolaste metoder jag har provat hittills.
Mm.
Jag är helt såld. Så jag har ju själv gått utbildningar och har ett företag på sidan av där jag sysslar med breathwork. Det är ju, jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade stött på det. Det var som meningen i mitt liv att det kom in.
Mm. Det handlar om att djupa, eller det finns ju så många typer av andningsmetoder, men det handlar ju om att djupandas och verkligen andas ner i kroppen. Jag skulle kalla det för en aktiv meditation.
Ja.
Och ett sätt att förbereda sig för meditation också. Särskilt om man har, som jag som har bakomliggande trauman, har haft otroligt svårt att bara sätta mig rätt upp och ner och meditera. Det är liksom, det kommer så mycket ångest och stress i kroppen. Men genom till exempel den breathwork så går det att komma ner i andra stadier.
Mm.
Mm. Eller bara uppleva det.
Ja, det är ju som en berg- och dalbana, eller kan vara.
Ja, verkligen.
Och det är också häftigt att vi kan faktiskt med hjälp av vår andning kontrollera hur vi mår och hela vårt nervsystem. Alltså det är ju sånt sjukt lifehack. Så ska man ta till sig någonting utav det vi säger idag, Ella, så är det.
Ja, verkligen. Vi öppnar upp för så mycket.
Ja.
Även i dearmoring så får jag påminna väldigt ofta om att andas. Och jag kan se att många gånger när vi kommer till en plats där det är lite jobbigt emotionellt, då slutar människor andas. Och genom att bara påminna dem andas så kommer känslorna upp. Det kanske kommer tårar eller skratt eller ilska. Eller liksom att nyckeln till det mesta finns i andetaget.
Ja.
Simpelt, egentligen.
Ja, det är supersimpelt. Men jag möter ofta det där bland mina klienter också, eller kunder, eller jag vet inte vad man ska benämna. Jag tycker att allt låter så kliniskt, liksom. Mina deltagare, medandare.
Ja.
Nej, men att många blir så där förvånade över att jag vet inte var mina tårar kommer ifrån, men jag blev bara, de bara kom. Och jag upplever att sessionerna som jag gör är väldigt omvälvande för många människor som inte har provat det tidigare. Vi har så mycket inom oss som vi inte ens vet att vi har. Det är otroligt kraftfullt. Det kan vi väl rekommendera i alla fall, eller hur?
Ja, det kan vi verkligen rekommendera. Det är så otroligt vackert. Det var ju faktiskt så vi också träffades första gången. Det var ju på Breathwork Retreat. Och wow, för mig var det en otroligt vacker resa också.
Mm.
Första gången jag sjöng inför en grupp så jag öppnade upp rösten väldigt mycket. Så det kan ju öppna på så många olika sätt.
Ja, det var ett fint möte, Ella. Jag kommer ihåg det som väldigt färgsprakande, jordad och mysig.
Mm. Tack.
Verkligen. Vi hade ju en ganska härlig session. Kommer du ihåg den tantra-sessionen som vi hade, där vi skulle bli berörda? Nej, vi skulle be om beröring.
Ja, just det.
Kommer du ihåg det?
Ja, det minns jag.
Vi var tre stycken, alltså vi blev ju indelade i små grupper och du och jag en till tjej var i en grupp.
Mm.
Och sen så skulle ju vi gå turvis då, fick vi be om beröring. När det var min tur, då fick jag be om hur ni skulle beröra mig under 5 minuter. Och jag minns att det var ganska svårt att bara be om så här, rör mig så här. Att det kändes nästan lite fult och lite, eller kanske mer ovant att be om saker och ting. Och sen få det och inte behöva ge ett skit tillbaka. Och det var ju också läxan, att ligga och ta emot. Gör ingenting annat än att ta emot och beordra hur du vill bli berörd.
Ja, det är så fint. Alltså, det finns så mycket läkning i det också. Och att det är sjukt läskigt också.
Ja.
Mm.
Och jag menar, även om ni liksom killade mig på ryggen och vet man ser era händer och sådana där saker, det blir otroligt intimt. Men som du säger, lite läskigt att få det. Att liksom bara få det av ingen anledning.
Nej, det är så otroligt mycket vi missar alltså i när vi växer upp. Som vi skulle behöva lära oss.
Mm. Men det gör ju du lite skillnad på nu, för nu försöker du ge tillbaka till människor.
Ja, verkligen. Och tycker att det är otroligt viktigt att prata om, ja, men om gränser och liksom för vem skull gör vi saker. Också när det kommer till tantra och beröring. Och som kvinna är det, tänker jag, otroligt lätt att hamna i att göra för andras skull.
Mm.
Lämna över sin kropp för andras skull. Göra någonting på någon annans kropp för någon annans skull. Och sen helt plötsligt så sitter vi där utan att ha gjort någonting för vår egen skull.
Mm.
Och därifrån kommer det inte så mycket njutning.
Nej. Jag lärde mig ganska tidigt i min inre resa att jag är ansvarig över min egen njutning. Jag kan inte lägga den på någon annan, utan jag är ansvarig för att se till att jag har det bra. Och det var en viktig lärdom och en ögonöppnare för mig, att det är faktiskt jag som har ansvar över det. Jag ska inte varken rädas eller be om ursäkt för att det är det jag behöver eller det är det jag vill. Men jag behövde lära mig att formulera så här: det här vill jag, det här behöver jag, och samtidigt också det här vill jag inte. Och det gäller ju alla delar i livet, tänker jag.
Ja, och verkligen våga utforska och testa och ångra sig, och att det vi vill nu behöver vi inte vilja om 5 minuter.
Nej.
Det är okej, vi behöver inte bestämma oss för livet.
Nej. Och jag tror att du är inne på det här med lekfullhet, eller tolkar jag det rätt då?
Ja, men det, ja, bjuda in nyfikenhet, och det blir ju lekfullt att inte ta det så allvarligt egentligen. Det är lätt att ta, eller det är klart, vi ska ju ta njutning på största allvar och livet, samtidigt som vi ju inte alls ska ta det på så stort allvar.
Nej.
Det går åt båda håll på något vis.
Det är en balans i att prova och att utforska, och samtidigt också vara vaksam över sina egna gränser. Men att det går också att prova de där gränserna. För när vi ibland steppar utanför dem där, då vet vi också vart gränsen går.
Mm. Ja, men verkligen. Och ja, men det viktigaste är ju någon slags trygghet, tänker jag. Både inre och yttre.
Mm.
I sig själv och med andra.
Mm. Men vad tänker du, om du skulle ge tips nu då till lyssnarna och de som är, ja, men lite nyfikna eller funderar på att hur kan jag göra för att jag ska må bra, och De kanske sitter och funderar, precis som vi gör, över våra egna liv och våra egna varanden.
Mm.
Vad skulle du säga att vi skulle göra mindre av, generellt sett, om vi pratar generellt sett människor?
Just det.
I syfte att må bra, liksom.
Jag skulle säga att mänskligheten behöver skynda mindre. Alltså, att sluta stressa tycker jag känns... den är lite svår för folk att ta in, tror jag.
Mm.
Men att skynda mindre, att gör saker lite långsammare, gör en sak i taget, gå lite saktare, andas lite saktare, att liksom... Och det här är ju tantriskt, att liksom bjuda in det långsamma och att det göra lite mindre.
Mm.
Det tror jag på. Vi behöver stanna upp mer.
Mm.
Även fast det är skitläskigt. Särskilt om det är en överlevnadsstrategi som jag tror väldigt många har i det här samhället, är att bara köra på, men att våga stanna och nyfiket titta på vad som händer där.
Nu är vi lite inne också på det där, vad vi ska göra mer av.
Ja.
Du kom liksom osökt in på det. Men har du något annat så konkret tips? För det kanske sitter någon där ute och tänker, ja, men säg, vad ska jag göra då? Liksom. Behöver ha en liten spark i röven.
Men då säger jag så här, Sandra, att jag går den schamanska vägen, och då finns alla svar inom oss.
Ja,
men jag skulle ändå vilja skicka med lyssnare att leka mer. För jag upplever att vi behöver ta lek på större allvar. Att vi kan gå in i tunga emotioner, vi kan släppa på saker. Ju tyngre desto bättre. Men att i leken så sker det så otroligt mycket automatiskt. För att det finns inte plats för det gamla eller liksom det tunga alltid. Så det kan få gå automatiskt. Sen så ska vi såklart inte använda lek som ett sätt att fly från något. Men att bjuda in det tror jag verkligen på. Och det är otroligt sårbart att som vuxen vara i lek. Men att våga ta steg i den riktningen, för det finns otroligt mycket att hämta där, skulle jag säga.
Verkligen. Jag håller med.
Ja.
Nu har jag barn själv. Och jag kan ibland bli påmind om vad härligt det är att se hur barn beter sig. Vi skulle gå och köpa lördagsgodis här om lördagen och då skulle vi gå dit. Jag går ju en väg, medan mina barn går säkert dubbelt så långt som jag. På ena, de tar vissa genvägar och vissa helt omvägar. Och det är så häftigt när barn går, för de går bara rakt på eller rätt över någonting. De tänker inte att den snö är högre än lerpöl eller någonting. De bara går där, för de ser en väg. Och jag brukar ibland tänka, nu ska jag gå som ett barn. Det är för mig att hitta min lekfullhet. Så jag tänker, det kan vara något litet, men att ibland gå som ett barn.
Ja, men verkligen. Och ja, men att testa olika roller som jag har utvecklat ganska mycket. Ja, men det här med musiken och sjunga. Och ibland så tänker jag så här, när jag har fått dåligt självförtroende så leker jag att så här, men då är jag artist idag.
Ja.
Så kan jag leka med det. Eller liksom, vi kan ha inre lekar och vi kan ha lekar i det yttre. Och när vi väl öppnar upp för det så finns det otroligt mycket att leka med. Ja, sen vill jag ju slå ett slag för att gå ut i naturen.
Ja, du sover ju till och med ute i naturen.
Ja, precis. Jag pluggar ju till friluftsguide också. Och anordnar ute event. Och jag skulle säga att de största utmattningssymptomen har läkts via naturen. Det har inte varit i terapirum. Utan det har varit att gå ut i naturen under längre stunder och ta paus från allt det där andra. Så det händer magiska ting ute i naturen som vi inte ens vet. Det finns en viss forskning, men mycket är inte forskat på, men som jag är säker på, det gör så mycket med människan och kroppen på plan som vi inte vet.
Var ute mer i naturen. Skynda mindre, har du sagt. Våga titta inåt. Och prova lite mera lek. Har glömt något. Och andas också förstås.
Andas, ja. Ja, men verkligen att våga titta inåt för svaren. Att det är så lätt att söka utanför oss själva. Och det är klart att vi kan behöva hjälp och guidning ibland. Men att kanske välja vägar där vi själva får hitta de svaren. Snarare än att någon berättar för oss. För att det tar ifrån oss kraften som finns i oss alla.
Men du Ella, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Då kan man följa mig på Instagram, ella.experience. Eller gå in på min hemsida, ellaexperience.com. Och där finns det också fler kontaktuppgifter.
Och
finns också på Facebook, inser jag.
Och även på Facebook. Ja, det är bra. Tusen tack Ella för ett väldigt fint samtal om inre vishet. Kan vi säga så?
Ja, det tycker jag vi kan säga.
Ja, inre kraft.
Tusen tack.
Tack för att du lyssnar på Inspotekspodden. Följ mig i din poddspelare eller på Instagram så du kan hänga med när ett nytt avsnitt kommer. Hör och vi hörs i nästa avsnitt.